Välkommen att lyssna till nummer 12 i serien Tyresö under en föränderlig tid, där Göran Magnusson berättar om några av de nöjen Tyresöborna ägnat sig åt sedan 1700-talet och framåt. Jag heter Gunilla Grell Lundgren.
Skolundervisningen var väl kanske inte särskilt nöje för alla ungar, men det fanns andra nöjen också på den här tiden för de äldre, och det var ju olika saker. Så att redan i början på 1830-talet så upplevde prästen i Tyresö kyrka att Sveriges hästkultur skulle hålla kapplöpningar med hästar under sommaren på Ladugårds gärde vid den så kallade borgen. Och där kunde man då vara med och spela på de här. Tre pris skulle utdelas till de som vann de här tävlingarna. Nu var det väl så att i Tyresö var det inte så väldigt många som åkte till Ladugårds gärde för att titta på hästtävlingar. Det var väl i så fall slottsägare och Rosendal eller de uppe i Kumla herrgård. För att torparna hade nog inte råd att vara borta på det sättet.
Men man spelade på hästar redan då, alltså, så man kunde vinna pengar.
Ja, det kan man göra lite. Men man ska komma ihåg det här med att spela. Det var till och ifrån. Ibland var det tillåtet och ibland var det inte tillåtet. Det fanns förbud ibland som kom. Och sen fick man, om man var över 15 år, så kunde man få spela vissa tider och så vidare. Så att det blev, ibland var det ju så att det blev lite för mycket bråk vid de här tillfällena. Det var supa och spel och sånt. Och då blev det bråk och då blev det förbud att spela överhuvudtaget. Så att man kan inte säga att det var genomgående att man alltid fick spela. Men ibland så fick man och ibland inte.
Vilka hästar var det som var med då?
Ja, det var, man kunde, det kunde...
Kunde man komma med sin häst och säga, ja, jag vill att den ska ställa upp?
Ja, inne i Stockholm fanns det ju massa hästar som gick på det.
Som drog just, fina vagnar.
Ja, just det. Och sen var det ju massa gods här. Titta på Erstavik och vår närhet till exempel. Och Tyresögård hade ju också fina hästar.
De jagade från häst. Kanske.
Ja, ja, men de hade ju körhästar, de här fina för...
Pollock!
Ja.
Kommer jag ihåg.
Ja, just det. Så att det fanns ju fina hästar runt. Och ställde man då upp, och det är klart att man tävlade ju... Bönderna tävlade ju alltid när man körde till kyrkan. Då tävlar man ju sinsemellan med kom snabbast fram och sånt där. Så att det där med lite... Tävlingsgrejerna, det har ju funnits i människan i alla tider.
Ja, det måste ha varit svårt att köra om på de där smala vägarna.
Det var det säkert.
En del hamnade väl i diket också.
Ja.
Ja, det gjorde markisen en gång.
Ja, just det. Och man ser också då att redan i början på 1800-talet så fanns det ju tävlingar på Brunnsviken. Och där ska jag visa dig... En litet papper på att jag inte pratar osanning.
Det måste ha varit på vintern då, om det var på Brunnsviken.
Ja, just det. Det var på Brunnsviken så var det på... Jo, här har jag. Här ska du se att...
Nu kommer det fram. Oj.
Här har du ett program för tävlingar, ja, på Brunnsviken.
Allmänna livförsäkringsbolaget... Man sätter det massa reklam på första sidan. Och här står det då, Guldsmedsbolaget, FAB Gustav Adolfs torg. Det var sportpriser. Sen står anmälda hästar. Vipus betyder brh, är det brun häste? 15, det är väl 15 år. E. Sankt Augustin, ägare Johansson Kjulsta.
Ja, men i vilket fall, där har du ett program från den här tiden. Det är väl 1920 någonting, va? Den där programmet.
Jag ser inte det. Och Hallberg som annonserar på Drottninggatan. Ja. 1919.
Ja.
Men det är kul namn på hästarna. Ja. Vipus, Karatgossen. Det var någon.
Ja.
Karat. Tango, General Lomond, Spanker, Favorit, Kasan, Vippi, Sarevits, det var en fux. Ja, vad kul.
Och här har du då ett inträdesbiljett från 1921, det kostar 6 kronor.
Biljetten är i form av en triangel. Med
och Norra Brunnsviken som du ser där att det gäller, ja, till.
Och det är ett litet snöre i gult och blått. Då skulle man hänga den här på sig då, ja, så det syntes. Första sadelplats. Bäres synligt, 6 kronor.
Det var mycket pengar.
Ja, Norra Brunnsviken, 6 februari 1921. Det var ordentliga isar då förstås. Annars...
Det här var ju, den som hade den här, han hade så naturligtvis köpt de finaste platserna.
Ja, men det är kul annonser här också. Ja. På baksidan, Trafsport. Och så är det bild av en vacker häst och en man med skinnmössa som sitter på, heter en sulken sån där.
Ja.
Och det är en annons som står under Militärekiperings AB Norrmalmstorg. Och sen annonserar Arvika vagnsfabriksfilial. Och så är det utställning. Och här är det bild på en häst som springer. Och en som sitter i en mycket finare sulky. David Bagares gata 1, Stockholm. Vad kul, hörru. Första dagen står här också. Svenska travsällskap. Det var kanske allra första,
ja, vi,
programmet av travtävlingarna.
Där ser man att det fanns tävlingar. Men som sagt, det här var ju inte för vilken som helst utav våra torpar som åkte kunde åka dit. Utan det här att man annonserar kyrkan. Men här har du Carl Axel Petterssons... det var ju en stor herrekiperingsfirma.
Fullständig herrekipering.
Den fanns ju ända fram här väl till... I slutet av 1900-talet.
Jaha.
Låg ju på Götgatan i Skattehuset.
Och gosskonfektion hade de. Ja. Och så Hallbergs guld. De annonserade på nästan varje sida, tror jag.
Du ser det.
Ja, vad kul.
En annan sån här verksamhet som man då hade som nöjen. Men egentligen inte var ett nöje. Det var ju skyttet. Skytteverksamheten. Så att redan 1860-talet så började ju skarpskytteföreningen att bildas i Sverige. Och i en kungörelse som jag hittar så står det 1877 att Länets skarpskytteföreningar hade målskjutning på 6 olika platser inom länet. Så det visar ju att det har då vuxit rätt ordentligt.
Tror du att skjutbanan i Tyresö var med då?
Inte den skjutbanan, men det här var ju inte bara ett nöje, för det här var ju någonting som man försökte få med folket i att gå på skjutning, för att det var ju tänkt också som ett upprätthållande av vår skjutförmåga bland den manliga befolkningen i för krigstider. Men man kan se här då, så när du frågar om Tyresö här, alltså det fanns ju uppdelat i 6 olika delar. En Södertälje då, med sen Västerhaninge. Sen övriga föreningar inom Sotholms härad hade målskjutning vid Österhaninge kyrka. Vilket då tyder på att det inte fanns någon skjutbana i Tyresö. Och sen fanns det Gustavsberg och så fanns det norr om Stockholm. Men man kan också se att vi hade redan år 1866 så fick Tyresö skarpskytteförening pengar för att avlöna en instruktör. Man fick också pengar till ammunition.
Vem fick man pengar av?
Av staten.
Ja, det var förstås viktigt i händelse av krig.
Ja, och det är ju då, det visar ju att det var både ett nöje, för där då kunde man komma tillsammans och prata och så vidare på de här skytteträmmarna.
Åskådare kanske kom och titta.
Ja, och sedan då så var det ju så att då upprätthåller man de här skjutövningarna för folk att, med de gamla Remington-gevären och allt vad det nu var. För att först på 1890-talet kom ju den här Marsö-geväret ju. Men i vilket fall, det här ser man ju att Tyresö hade en skytteförening redan 1866. Och om det fanns någon tidigare, det vet jag ju inte. Men den första gången jag träffade på den i en allmän kundgörelse. Mm-hmm. Sen kom det skjutbanor i Tyresö. Och vi vet ju då att på början på 1900-talet så anlades det ju en skjutbana uppe vid ovanpå bergena. Mellan Edinsborg, alltså mellan Tyresö handelsträdgård och Erstaviken där uppe. Där kom den första, och sen när de började sälja tomter där så flyttades ju skjutbanan ner till Uddbefallet och låg där i min barndom. Jag har varit med uppe vid Edinsborg och med min far och skjutit. Jag sköt inte, men han sköt, var med i skytteföreningen då och skjutit där.
Och det var gevär man sköt med?
Då sköt man med Marsö 96an. Och sen när den väl börjar sälja tomten nere vid Raxtområdet, jag flyttas den ju ner till Uddby och så vidare. Så att skjutbanan, och nu finns det ju bara en pistolskjutebana där. Men man kan också på en karta uppe vid, över gamla Tyresö-malmen, så att säga, alltså uppe vid Lindalen, hitta en skjutbana utmärkt redan 1908 på en karta uppe vid Lidl. Så skulle det ha funnits en skjutbana. Mm. Precis på gränsen mellan Tyresö och Stockholm. Så att det var väl där uppe Trollbäcksborna sköt. Och det är ju en typ av nöjen, så att säga, man kan säga. Och sen hade vi ju dansbanor naturligtvis. Man dansade ju i Tyresö. Ja, början på 1900-talet så fanns det ju en dansbana vid Tyresö slott där bakom ett magasin. Men den första rätta dansbanan som anlades, den var i början på 1940-talet. Och även den kom att hamna ovan där uppe vid Edinsborg, där ovanför på bergena. Och sen flyttades den ju till där strandskolan ligger idag.
Det var det mest de här överklasspersonerna som dansade?
Nej då, då var det alla. Och sen när den hade börjat bygga vid strandskolan, alltså villorna där, så flyttades den ju på Prästgårdsvägen och slog där. Men dansen hade ju varit förekommit långt tidigare i Tyresö. Man dansade ju på logar och i magasinbyggnader. Man kan se eller hört talas om, rättare sagt, att man dansade på Uddbygårds magasin. Man dansade boll på Bollmora gård. Man dansade logen på Älmora gård. Och man dansade på logen i Moskär. Och man även i Nytorp och Solberga gård och så vidare. Det var uppe i Trollbäcken givetvis likadant. Man dansade. Så att det har förekommit långt, långt tidigare innan själva dansbanorna anlades.
Var dansade du någonstans?
Jag dansade uppe vid strandskolan. Jaha. Det var där man började. Och sen var det ju den här på Prästgårdsvägen. Och sen åkte man ju naturligtvis till Älta och dansa. Och man åkte ju till Kumla, Folkets park, och dansade.
Åkte man cyklar?
Ja. Man åkte cykel då.
Ja, man åkte cykel. Vad hade man för musik? Var det fiol? Dragspel?
Det kommer jag inte ihåg. Dragspel var ju definitivt någonting man hade. Jag vet ju att det fanns de som spelade både... Jag har dansat till både till dansmusik, till dragspel och fiol ihop.
Men du hade blåsinstrument också. Jag vet, min farfar spelade trumpet.
Ja, det tror jag säkert. Och allt när man kommer in på 1900-talet så...
Bära med sig.
Ja, när man kommer in på 1900-talet så spelades nog ordentlig musik. Dansmusik. Och man kan säga, man ska inte glömma bort att den här dansbanan vid, som ligger vid Prästgårdsvägen eller låg där innanför, vad är det, dagis eller lekskola eller vad det är nu som ligger där.
Ja, just det.
Där den sista som drev den här verksamheten, det var ju Jerry Williams.
Var det det? Det är där stjärnans dagis ligger,
ja,
tror jag.
Det tror jag kanske heter. Ja. Det var ju Jerry William och hans pappa som drev den på
slutet.
Det
måste ha varit 50, 60, 70-tal någonting.
Ja, 60-tal var det. Ja. Och innan dess så var det ju den mycket kände så kallade Dubbelnisse Nilsson, han, som drev dansbanan. Han drev ju också krogen Lorry i Sundbyberg och han drev andra krogar här i Stockholmstrakten. Han drev också Tyresö dansbana ett tag. Sen vet jag ju att skytteföreningen hyrde den vid någon midsommar. Jag stod där och vi hade spikslagning på man, alltså sån här 3-5-tums eller 4-tumspik och man skulle slå ner och sånt där, så han hade sånt hem. Där stod jag en midsommarafton som grabb och skötte det där. Och
ja, men man har ju fortfarande sånt på midsommarna,
ja,
på då många ställen.
Ja, solsäter får vi inte glömma bort ju.
Det kanske det var en dansbana. Nej, det var lite...
Den kom ju på 1920-talet den.
Just det.
Men det här med dans har inte alltid fått förekomma. Och slutet av 1870-talet så kom det en kundgörelse som publiceras i tidningarna. Det står att ett vite av 5 kronor för var och en som gör sig förfallen som och den vid lägenheten Stora Stallmästargatan befintliga sjöbrygga under utför musik, deltager i dans eller eljest övar oskick. Och man skulle också annonsera på anslagstavlor att det var förbjudet att detta med dansen. Och det upplästes också i kyrkan att det var förbjudet att dansa.
Det var kyrkan som förbjöd då,
ja,
antagligen.
Det var det ju. Ja. Dansen var ju väldigt förbjuden ett tag på slutet av 1800-talet i kyrkan ju. Och det fanns ju också spel. Här kommer vi åter tillbaka det här med spel. I Kungliga Majestätets nådiga förbud mot spel och dubbel 1792 så förbjöds och befalls att alla spel som hasardspel och så vidare, de räknar upp de här namnen på spelen, så Labelle, Biribi, Parar och allt vad de nu heter. Jag kan,
tyvärr. Vet du om de spelade om pengar då?
Ja.
Det gjorde man.
Och alla äventyrliga spel med kort eller tärn av vad skilda namn det har med undantag av biljardspel ska upphöra ingenstans vara tillåtet. Och det gällde oavsett om det var kaféer, matställen, krogar, källare eller hemmen. Skulle man utöva spelet fick man både värden och spelande böta. Och det var oavsett om man spelade om pengar eller för nöje eller tidsfördriv så fick man böta. Och orsaken att man då förbjöd det, som vi nämnde förut här, så är det ju för att det ofta förekom våld och oväsen och slagsmål och fylla när det var såna här tillställningar. Men sen kom det då slutet av 1790-talet, då blev det tillåt för alla manspersoner som var över 15 år att spela. Men då skulle man betala en årlig avgift som gällde så att man fick spela. Så det var en ny skatt som infördes. Det kanske vi ska förklara för våra regeringar att man kan införa skatt på spel igen här. Ja, det har vi ju förresten.
Ja, det tror jag vi har.
Ja, det har vi ju. Sen, när kom det ju film och bio? Och när det gäller bio så förekom det ju inspelningar. Det fick Tyresöborna tidigt känna på. Och här har jag en tidning från 1919 om filmkonsten. Oj. Och i den här tidningen så pratas det om när man spelade in en film på Tyresö. Och det är Hans Nåds testamente.
Jaha.
Och det gjorde man då 1919 på i Tyresö här.
Hjalmar Bergmans drama, vad säger man? Ja. Filmen som organ för den förfinade komedin. Och så är det riktiga foton här, ja. Greta Almroth och Brovallius.
Och regissören var ju Viktor Sjöström.
Viktor Sjöströms härliga regikonst står om. Som givit bokens tecknade figurer kött och blod och levande liv. Var sa du att det fanns biografer?
Ja, biografer fanns det ju inte i Tyresö, men man kom ju i kontakt med filmen genom de här filminspelningarna.
Ja, det är mycket som är inspelat. Här ser jag, det skymtar en bit av slottet här.
Ja, det var ju slottsparken.
Ja.
Och
här är trappan.
Ja då.
En snöplig avfärd står. Det är en bil faktiskt, en gammal, sån här jättegammal.
Ja.
Ja, vad kul.
Och jag får med att vissa fick uppträda där som statister också.
Barn äga i tillträde. Står det att det är inspelat på Tyresö, jag tror? Nej, det tror jag inte.
Ja, det kanske inte gör. Nej, det gör det nog inte. Nej, det gör det nog inte.
Det är ett helt litet häfte.
Nej, det är en tidning.
Det är en tidning. Filmkonsten, tisdagen den 21 oktober 1919, nummer 6, årgång 1. Pris 50 öre, svenska förlaget, och så står SF. Så är det bild på en vacker skådespelerska. Vem är det där, tror du?
Ja, det tror jag du kan hitta alltså, där innanför.
Det kanske står här. Prenumerera och närmaste postkontor eller insänd beloppet per postanvisning till expedition av filmkonsten Agnegatan 1, Stockholm. Rosenbads subskriberade supéaftnar varje lördag. Det var en annons det.
Men den här regissören då, och han var ju också skådespelare, Viktor Sjöström, han kom ju sedan att etablera sig som regissör i USA.
Jaha, och han var ju med i Ingmar Bergmans Smultronstället.
Så att det är
gammalt. Och här finns ju massvis med biografer, det är ett helt uppslag.
Ja.
Med veckans program. Och prenumererade man på tidningen så fick man den till årets slut för 5 kronor.
Ja. Och en annan inspelningsplats, det var Öringe gård på 1930-talet i början. Då skulle man spela in en film där och då eldade man upp uthusen på Öringe gård. De var så dåliga så att då fick de lov till att elda upp dem. Och sen kom det ju och spelade sin film många gånger i Tyresö under årens lopp ju. Så och på 40-talet så kom ju tältbion till Tyresö däremot. Man hade ju en tältbio och man reste upp och sen visade man film ju.
Mm-hmm.
Och det var ju inte alla Tyresöbor, där nere. Jag tror att den visa var väl också uppe i Kumladelen. Men jag som är uppvuxen på den här delen så att säga minns ju bara att fanns tältbio nere vid. Det var vid Prästgårdsvägen, vid Strandtorget först. Man reste tältet. Sen var det uppe vid, vad heter det, Strandalén där uppe.
Tältmöten har man ju hört talas om, men det
var något annat. Så att det är väl egentligen de nöjen man kan säga. Att sen kom ju de här föreningarna till. Vi hade ju då skytteföreningen, sen kom ju syförening att bildas här. Och sen kom ju politiska föreningar och så vidare. Så att sen undan för undan här när man väl kom in på 1900-talet, då kom det ju en massa föreningar. I Tyresö också. Men från början så är det ju skyttet som är den äldsta föreningen, föreningsverksamheten i Tyresö.
Var du med i någon förening?
Ja, jag var ju med i skytteföreningen.
Det var du?
Ja.
Då kan du blunda med rätt öga då.
Jajamän. Då, när jag kom in i lumpen då som för att göra rekryten så blev det ju så att de frågade vilka som hade skjutit och Men det var bara jag och så var det en till. Och då fick vi göra prov. Och han klarade inte provet, men jag klarade det. Så jag blev instruktör för att hjälpa de andra att lära sig skjuta.
Mm-hmm. Mm. Du sköt på något annat än på pricktavlor?
Nej.
Inga djur?
Aldrig. Nej. Nej, jag har aldrig skjutit. Jag har aldrig varit jägare.
Det lockar inte fast du var duktig att skjuta.
Ja, det är ingen möjlighet.
Nej.
Far min var ju med och jagade.
Han sköt räv, har jag hört.
Ja, han sköt älg och räv och sånt. Han var ju med och sköt i skytt. Och med de här... Farsan var ju väldigt duktig skytt. Mm. Och sen hade han ju dessutom hund. Jakthund. Så att han var ju alltid inbjuden på... Och här i Tyresö var med och jaga.
Det där hålet... En trappa upp i den där långa längan mittemot kaféet. Där sägs det ju att om det var din far eller farfar som satt där på
natten. Det var min far.
Och skulle skjuta räv.
Ja, det var min far.
Och det hålet är ju bevarat, så det finns kvar än. Ja. Det är några svarta dörrar, tror jag.
Ja, det är en lucka där man lastade in höet.
Ja, just det.
I den luckan finns det ett hål som är lagom stort för att sticka ut en... gevärspipa ur.
Men kunde han skjuta mitt över så låg det ju lagorn.
Ja, men det gick ju sväng. Det var ju så pass att han kunde svänga.
Och där satt han i sitt gömsle.
Ja, det vet jag. Jag har aldrig hört sätten eller hört att han har suttit där. Men jag vet ju att det är till det.
Det har jag hört också.
Ja, nej, men det är klart att man ska ju komma ihåg att lagorn låg ju där kaféet sedan blev.
Ja.
Och då var ju en dynghög och där kastade man ju ut då, när kon hade kalvat så slängde man ju ut efterbördan där vid dynghögen. Och räven kom ju, så att det var ju ett lämpligt ställe att sitta och passa på räven.
Ja. Tog han vara på skinnet då, eller varför? Vill han bara ha bort räven som åt hönor kanske?
Jag vet, det, ja, det, alltså om min far då, men nej, jag vet inte om han flodde. Han kunde flå, det vet jag, men det var ju skottpengar på tassarna.
Mm.
Så att det fick, de var ju...
Och svansen man fick pengar kunde man väl använda till något, kan jag tro.
Så att han fick väl skottpengar om inte annat på...
Mm. Kråkor då, sköt han det?
Ja, kråka sköt man ju för att, och hängde upp för att, så att skrämma bort andra kråkor.
Ja, men det fick man väl också skottpengar?
Ja, det fick man.
Men apropå nöjen.
Ja, just det. Men det var en nöje för att överleva på den tiden. Att
äta eller ätas?
Ja. Så att det kan man väl säga är de här nöjerna som man hade att hålla sig till.
Mm. Hör du, då får jag tacka dig för idag.
Ja, tack så mycket.
Det är alltid lika kul att höra dig berätta. Och vi ses väl snart igen och spelar i nya program. Men vi har ju mycket som ännu inte är sänt om byggnader och gårdar. Visvas till exempel, och hela Kumla har vi kvar att sända.
Ja, det finns.
Vi får väl
och
se.
Och vi har också grejer att prata om mera som vi inte har pratat om.
Ja, och vi får väl se om vi växlar lite mellan byggnader och gårdar och nöjen.
Ja.
Tack för idag.
Tack så mycket.
Ha det så
bra. Tack för det.
Vi hörs. Hej då. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och det här var det 12:e programmet om Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnel Agrell Lundgren. Om några veckor kommer det ett nytt program i serien. Tack för att ni lyssnar. Hej då!